Ber. Kära himmelske fader, du som kallade Abraham ut ur Ur och förde honom på en vandring till det land och den plats du utvalt. Du kallar alltjämt folk, ett folk som är ditt folk, Guds folk. Vi tackar dig för att du har genom dopet och tron gjort oss till dina barn och ditt folk. Vi ber nu att du välsigna den stund när vi nu är samlade och att du fortsätter att välsigna vår gemenskap under de här dagarna. Så att du ger oss styrka och kraft att vandra vidare på den väg som leder till ditt eviga rike. Amen. Någon frågade mig varför jag ännu inte avslöjat vem som var den här predikanten som höll den predikan som Hebreerbrevet är. Ni får hålla på er åtminstone en timme till. Men vi ska säga någonting om vilka de här som lyssnade på predikan var. Vilken predikan var hållen för åhörarna i den här stunden när vi ska tala om Hebreerbrevet och Guds folk. Och det blir lite dubbelbottnat. Det blir om de som lyssnade till den här predikan första gången. Men det är också tydligt av den predikan att de står i en gemenskap med Guds folk som vandrat på Guds vägar i många tusen år före dem. Så vi ska ta upp båda de sakerna. Hur tar man nu reda på någonting av dem som lyssnade? Jo, en god predikan och god förkunnelse knyter naturligtvis an till dem som lyssnar på ett eller annat sätt. Och det gör även Hebreerbrevet. Man kan här och var ana vilka de som lyssnar är, vad de har erfarit och varit med dem och vad de kan förvänta den närmsta tiden. Och nu heter ju Hebreerbrevet just Hebreerbrevet eller brevet till Hebreerna. Och då är det en viktig sak i vår bibelkunskap. Det är att man gör skillnad på det som är själva texten och det som är rubriker och annat. I de flesta bibelutgåvor som vi har nu för tiden så står det ju massa mellanrubriker. Jag bara slår upp Galaterbrevet här som jag läste i morse. Och då kommer in rubriker innan den sjätte versen. Där står det Galaternas avfall från evangelium. Och innan den elfte versen, Paulus evangelium är inte av mänskligt ursprung. Det måste vi komma ihåg. Det här är rubriker som utgivarna har satt in. Det finns inte i den ursprungliga texten. Vad som heller förmodligen inte finns i den ursprungliga texten, även om det finns i våra handskrifter, alltså de äldsta avskrifterna av de texter som ingår i vår bibel, det är överskrifter eller underskrifter. Till överskrifterna hör till exempel att det över Matteus evangeliet står så här på grekiska: kata Matteon, enligt Matteus. Men det är inte särskilt sannolikt att Matteus själv skrev det en gång i tiden. Men nu är det så med Hebreerbrevet att i alla överskrifter vi har av den här texten, i de äldsta texterna, så står det alltid till hebreerna. Och vad betyder det? Jo, att det här brevet är skrivet till de som nog i första hand var hebreisktalande, det vill säga judiska kristna. Och det passar ganska väl med innehållet. Det handlar väldigt mycket om Gamla testamentet, om judiska seder och bruk och inte minst den judiska gudstjänsten. Kan vi nu mäta något mer om de som nu lyssnar till den här predikan? Ja, det kan vi om vi till att börja med går till det sjätte kapitlet. Det sjätte kapitlets inledning. Där säger predikanten: låt oss därför lägga bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar, tro på Gud, med undervisning om reningar och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom. Ja, detta vill vi göra om Gud tillåter. Vad förstår vi av det? Jo, vi förstår att de som nu tilltalas här, de har varit kristna ett tag. De har lärt sig grunderna i den kristna tron. Det här är ingen missionspredikan. Vi förstår också när vi läser igenom brevet att de är djupt förankrade i Gamla testamentet och i judiska trosföreställningar. Ni som var med igår kunde se hur jag strukturerade upp brevets innehåll på tavlan, där Jesus framställs som den som är överlägsen änglarna, överlägsen Mose, överlägsen det gamla prästadömet, överlägsen det gamla förbundet. Det måste finnas en anledning till att författaren driver denna tes så hårt. Vidare när vi läser i det tionde kapitlet så får vi en aning om den situation i vilken församlingens medlemmar lever. Ifrån den 32 versen i det tionde kapitlet så kan vi läsa de här orden, vilket också antyder att de varit kristna ett tag. Kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande. Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade. Men inte riktigt alla. Men de som inte blev utsatta, de stod sida vid sida med dem som behandlades så. Ni led tillsammans med fångarna. Ja, några av de här kristna blev till och med kastade i fängelse. Men andra, ja, de levde enligt Jesu ord i Matteus 25. De besökte de som blivit fånga. Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje att bli berövade era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något bättre, något som består. Församlingens medlemmar har alltså varit utsatt för förföljelse, men det tycks inte ha gått så långt att någon har fått ge sitt liv för Kristi skull. Men man har suttit i fängelse, man har blivit av med ägodelar. Och så långt så väl, men det tycks som om saker har gått till det sämre i församlingen. Om vi fortsätter att läsa i kapitel 10 från den 35 versen så står det: kasta därför inte bort er frimodighet som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Entusiasmen i församlingen tycks avta. Det anar vi också i det 12 kapitlets 12 vers, som är en av de här lite kändare verserna i Hebreerbrevet. Där står det: styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. För att använda den bild som författaren talar om i det 12:e kapitlet. En församling som är alla ute på en maratonrunda, så tycks en och annan i församlingen inte längre ha energin. Man tröttnar, man saktar ner och en del vill stiga av från tävlingsbanan. Men styrk dem därför. Den 16 och 17 versen i samma kapitel 12 låter oss ana samma sak. Här med en hänvisning till en känd berättelse från Gamla testamentet och Israels folks tidigaste historia. Se till att ingen av er är otuktig eller oanlig som Esau. I utbyte mot ett enda mål mat lämnade han ifrån sig sin födslorätt. Vad är poängen? Jo, Esau, vet ni, han var så trött efter sin jakt att han bara för lite mat var beredd att ge upp sin andliga arvslott. Även om ni nu utsätts för förföljelse, så ge inte upp det oändligt rika arv som väntar er för att en tid nu ska bli lite lugnare, enklare levnadsomständigheter. Så vad är nu bakgrunden till det här? Ja, då måste vi tala någonting om hur det var i antiken och framförallt hur det var i det romerska imperiet. Ni vet att i den gamla tiden så framträdde det ena stora riket efter det andra. Med början av det assyriska riket kan vi säga på 800-700-talet. De följde sen av det babyloniska riket, det persiska riket. Och sen, ni alla som kan er historia vet att på 300-talet så drog Alexander den store ut och la en stor del av världen för grekernas fötter. De här olika imperierna, de hade olika strategier för hur de skulle hantera de olika folk som de lade under sig. Och det gällde inte bara politiken, utan det gällde också Guds dyrkan. Grekerna som kom att behärska Israels land, det som idag är Israel, och det land som judarna fick återvända till från exilen. De ville påtvinga sin grekiska hellenism på alla de folk som var underordnade dem. Och folken tog ofta emot det. Det blev någon slags blandning av lokala kulturer och den grekiska kulturen, det grekiska språket och lokala språk. Men det blev också religionsblandning. Lokala gudar, den högste lokala guden, fick ofta det grekiska namnet på den högste grekiska guden, det vill säga Zeus. Den del av Grekland eller det grekiska riket som behärskade judarna på 200-talet före Kristus försökte tvinga judarna att ge upp dyrkan av Israels gud, ge upp det gamla testamentets lagar. Och den härskaren som hette Antiochus den fjärde Epifanus, som för övrigt trodde att han själv var den högste guden, han såg till att sätta upp ett Zeus-altare i själva Jerusalems tempel. Och han tvingade också judarna att sluta omskära sina gossebarn. Ja, en del gick till och med så långt att det är nästan liksom en en förtida plastikoperation. En del judar lät operera sig faktiskt så att man inte skulle se att man var omskuren längre. Så långt gick det. Och många, man började äta griskött och så vidare. Men det här ledde till ett uppror som vi känner ifrån Makkabéerböckerna i Gamla testamentets apokryfer. Och Makkabéerna lyckades framgångsrikt kasta av sig oket ifrån Antiochus Epifanes. Allt det här visste romarna när de fick makten. För samtidigt som det här skedde på 160-talet före Kristus så växte Rom till och bredde ut sig kring Medelhavet. Och när vi kommer in på 100-talet före Kristus så övertar romarna Grekland och lägger också den här delen där judarna bodde under sig. Romarna, de hade, kloka som de var, en mycket mer generös politik mot alla de underliggande folken. I princip så tänkte de så här: så länge ingen gör uppror mot kejsaren och Rom, eller den romerska överhögheten, vid den här tiden hade man inga kejsare, så låter vi folken vara i fred. De får dyrka sina gudar som de vill. Fast det är bra om de dyrkar våra gudar också, så att våra gudar inte blir vreda. Men generellt sett så var man generös. Och så tänkte man också så här, totalt tvärt emot vad vi tänker. Hur många av er har valt att skaffa den äldsta mobiltelefon man kan få tag i nu för tiden? Är det någon av er som nu har köpt en gammal Nokia från 90-talet när ni har uppdaterat er senaste telefon? Ingen? Okej. Okay. Är det någon som har uppdaterat till den senaste telefonen istället? Ja, det gör en del. Inte jag dock. Det är för att jag lever i den här gamla antika världen. Och i den gamla antika världen så var det så här. Då tänkte man precis tvärt emot vad vi tänker idag. Nämligen att det som var äldst var också det som man höll högst i värde och aktning. Och romarna, de var så rättvisa så att de kunde konstatera att de där judarna som bodde borta i de östra delarna av deras imperium, de hade en långt mycket äldre historia och äldre religion än vad romarna hade. Ni vet, Rom var ju grundat på 800-talet. Och just i kraft av det så respekterade man den judiska religionen. Och man hade förstått att judarna, olikt i princip alla andra folk, bara dyrkade en enda gud. Och de lät sig hellre torteras till döds än att tvingas dyrka någon annan gud. Det här ledde till att romarna gav judarna det vi idag skulle kalla för religionsfrihet. De behövde inte dyrka någon av romarnas gudar eller kejsaren själv. Bara de kunde be för kejsaren i templet i Jerusalem, vilket judarna gjorde, eller prästerna gjorde, dagligen. Vad har det här nu med Hebreerbrevet att göra? Jo, så länge de kristna uppfattades som en judisk, kan kalla det sekt eller religionsinriktning, så fick också de kristna del av denna religionsfrihet. Men det gick inte så långt innan de judar som inte trodde att Jesus var Messias försökte påpeka för de romerska myndigheterna att de här som kallar sig kristna, de är inte judar på riktigt. Och det är det som utgör bakgrunden till Hebreerbrevet. Det är riktat till judar i första hand, som tror att Jesus är Messias. Men nu finns det en överhängande fara att de ska drabbas av de förföljelse som de romerska myndigheterna ibland kunde rikta emot nya religioner. Och det var inte bara mot kristendomen, utan det fanns också andra nya mysteriereligioner som ibland dök upp, och de kunde utsättas för kraftiga förföljelser. I en sån situation så är det naturligtvis frestande att ge upp den nya tron på Messias och gå tillbaka till den judiska tro man levt med innan man blev en kristen. För så skulle man kunna rädda sitt skinn. Det är mot den bakgrunden som nu vår predikan liksom inskärper, slår in som en hård kil, att det vore en total katastrof att återvända till det gamla före Messias. Guds son, han är så mycket högre än änglarna. Och änglarna, en del ställde kanske sig själv frågan igår, varför är det så viktigt för författaren att tala om att Jesus är mycket högre än änglarna? Jo, det har att göra med att änglarna hade en oerhört central roll i den judiska fromheten. Judarna vid Jesu tid, de tänkte sig ungefär som många medeltida människor tänkte sig om helgonen. Ni vet att det fanns ett helgon för varje yrke och för varje stad och varje plats. Och så tänkte många judar att det fanns en ängel som skötte om olika saker. Det fanns en ängel som handlade om snön och en annan om vinden och en annan om solen och så vidare. Så Jesus, han är inte bara mycket högre än änglarna. Han är till och med högre än Mose som har gett oss lagen. Han är högre och en viktigare överstepräst, ja, den sanne riktiga översteprästen. Gudstjänsten som förrättar i Jerusalem är bara en skugga av det Jesus gjorde på korset och så vidare. Och det är också mot den här bakgrunden som Hebreerbrevets författare har de här, som vi kan tycka, svåra orden om vad som händer om man lämna den kristna tron bakom sig. Ni vet, vid två tillfällen så sägs att det är omöjligt att omvändas igen om man lämnar den kristna tron bakom sig, om man trampar, som man uttrycker det, Kristi blod under sina fötter. Det här har vi till exempel i det sjätte kapitlet, om ni vill slå upp det. Det sjätte kapitlet och den fjärde versen. Till de som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige ande och smakat det goda gudsordet och den kommande världens krafter, men sedan avfallit, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäste Guds son och öppet hånar honom. En del kristna kan känna bekymmer när man läser den texten. Har jag öppet hånat Gud? Jag kanske har mina kompisar i skolan som har suttit och raljerat över den kristna tron, och så har kanske jag också sagt någonting. Har jag gjort det då, som Hebreerbrevets författare lyfter fram som något som gör att det är omöjligt att komma tillbaka till tron? Jag skulle svara nej på den frågan. Här handlar det om att totalt lämna den kristna tron bakom sig och förakta och förneka Kristus offentligt. Men vi förstår den allvarliga situationen. Vi förstår varför predikanten så hårt och kraftfullt försöker övertyga sina åhörare att hålla fast vid Kristus. Nu sker det här på flera olika sätt. Och det jag skulle vilja säga någonting nu om återstoden av den här timmen, det är hur Guds folket i den gamla tiden används både som ett varnande exempel och framförallt som uppmuntrande förebilder. Och då tittar vi bara helt kort först på kapitel 4. Jag tror att ni alla är bekanta med kapitel 11 i Hebreerbrevet som har ibland rubriken trons hjältar. Och som är en liksom sammanfattning av stora delar av Gamla testamentet. Men det finns faktiskt ett avsnitt som man skulle kunna kalla för otrons ohjältar eller någonting sådant, där författaren lyfter fram det som är motsatsen, det som man inte ska efterfölja. Och det är det som tas upp med början i kapitel 3. Igår var vi inne på hur författaren där citerade från Saltaren 95. Idag, om ni får höra Herrens ord, så förhärda inte era hjärtan. Eller Herrens röst, så förhärda inte era hjärtan. Det blir inledningen på att beskriva Guds folk under ökenvandringen. Och de är inga positiva förebilder, därför att de lät inte det här gudsordet, gudsrösten, smälta samman med sina hjärtan. De gick inte i tro, de levde i otro. Och så beskrivs det i slutet på kapitel 3 hur Herren blev vred över deras olydnad. Från den 16:e versen, vilka var det då i kapitel 3? Var det då som väckte förbittring fastän de hade hört hans röst? Där har vi det. Var det inte alla de som Mose fört ut ur Egypten? Vilka var han vred på under de 40 åren? Var det inte de som syndade och blev liggande döda i öknen? Och vilka gällde eden han svor att de aldrig skulle komma in i hans vila, om inte de som var olydiga? Vi ser alltså att det var för sin otros skull som de inte kom in. Och så fortsätter något av den här utläggningen i kapitel 4. Notera det nu som står där. Det var för deras otros skull. Och det där ska vi ha med oss. Jag tror vi glömmer bort det grann när vi läser kapitel 11, som är ett favoritkapitel för många. Det som handlar om tron. Så vi kan bläddra fram till det, för nu ska vi stanna inför det. Kapitel 3 och 4 handlar om otrons ohjältar. Kapitel 11 om trons hjältar. Hur många av er är så gamla så att ni hörde Martin Luther Kings berömda tal I have a dream? Ja, ni som är unga, några hörde det live kanske eller senare, och ni som är unga har säkert fått höra det igen när ni har läst retorik i skolan. Hebreerbrevets författare, han använder sig av precis samma form av retorik. Man kallar det för en anafora, när man upprepar ett ord eller en fras för att bara driva in något. Ni vet, Martin Luther King, han sa I have a dream, och så beskriver han delar av USA. I have a dream, I have a dream, I have a dream. Vad säger Hebreerbrevets författare? Jo, Hebreerbrevets författare säger så här på grekiska. Pistei, pistei, pistei. Pistei, så fortsätter han ett helt kapitel. Ett och samma ord. Ordet för tro som han böjer i dativ för er som är grammatiknördar. Det kan man inte alltid översätta på svenska på samma sätt. Det översätts antingen i tro eller genom tron. Men på grekiska så är det samma hela vägen. Och det blir otroligt effektivt. Han börjar med att säga vad tron är. Och så säger han, genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen skapats. Genom tron bar Abel fram. Genom tron talar han. Genom tron togs han och bort. Och så vidare. Genom tron, genom tron, genom tron. Och när vi hör det här och läser det här så förstår vi ju att det här med tron, det är något viktigt. Ja, så långt är det klart. Men samtidigt så kan man ibland undra, varför upprepa nu den här predikanten den bibliska historien? Ja, han upprepar den här för att visa på att det här var människor som trodde och deras tro fick konsekvenser. Men det här är ju inte den enda gången som den bibliska historien upprepas i Nya testamentet. I Apostlagärningarnas 6:e kapitel så möter vi ju Stefanus, jag väl redan i det 5:e. Om Stefanus berättas ju att han är full av vishet och förstånd, och han predikar på ett sådant sätt att alla hans motståndare vederläggs och så vidare, va? Och sen så får man ju då höra hur han predikar, nämligen vad han säger då när han står till rätta inför stora rådet. Och det kan man läsa om i det 7:e kapitlet. Och jag, när jag var yngre i alla fall, så blev jag så många gånger så besviken på Stefanus. Alltså, om han var en sån genialisk predikant och full av vishet, vad låg det geniala och visa i att bara i princip upprepa vissa delar av Gamla testamentet? Det kan väl vem som helst göra. Det gjorde vi i söndagsskolan eller i barntimmarna när man var liten. Och vi har läst, jag tror många av oss har som barn, om vi har växt upp i en kristen familj, liksom fått höra barnbibeln läst för. Så det är ungefär som barnbibeln här, Stefanus tal. Men Stefanus är inte heller den, han är inte den första som håller ett sånt tal. I Gamla testamentet finns det också ett antal såna här sammanfattningar av Gamla testamentets historia. Så vad är poängen egentligen? Jo, poängen är den här. Alla förväntas i princip kunna den här historien, och man kan den i detalj, noggrant. Men eftersom man kan den, så kan man också lyssna på de små vridningarna, betoningarna som ligger i när man upprepar den här texten. Och där i ligger budskapet. Hur använder man nu de här kända berättelserna? Och där kan man liksom på ett ganska så sofistikerat sätt förstå vad det är den här predikanten vill säga. Vad är det? Stefanus håller ett sådant tal som leder till att de som lyssnar på honom blir helt rasande och håller för öronen och drar honom ut ur staden. Så nog måste han ha sagt någonting som skapade en reaktion. Eller hur? Nu ska vi inte komma in på Stefanus tal, utan nu ska vi gå tillbaka till Hebreerbrevet. Hebreerbrevet upprepa historien, och där i lär vi oss något viktigt, att det är viktigt med Bibelns historia. Det är viktigt att vi lär en ny uppväxande generation Bibelns berättelse, och att man kan den bibliska historien, och att vi som är lärare, präster, predikanter faktiskt använder oss av den. Det ska forma vår världsbild. Det är en del av vår historia. Det är inte bara gamla berättelser. Det är en del av vår identitet. Vilka vi är. Det är viktigt att kunna sin katekes och sin troslära. Och det är viktigt att kunna den bibliska historien. Därför är det viktigt att vi håller ihop båda de här sakerna. Och det är någonting som författaren förutsätter. Han kan liksom bara, han behöver inte i detalj berätta så mycket om var en av de personerna som man läser om. Han förutsätter den kunskapen. Tron är som sagt huvudsaken här. Men det jag vill visa på nu, det är de fyra olika betoningar som ligger i det här talet. Det är nämligen fyra stycken teman man kan ana, och saker som drivs i predikan utifrån de här personerna i det vi kallar Gamla testamentet. Tron är som sagt ett tema. Det andra temat är pilgrimsfärden. Det tredje temat är lidandet. Och det fjärde temat är uppståndelsen. De fyra temana i alla fall kan man ana. Tron, pilgrimsfärden, lidandet och uppståndelsen. Något i korthet om vad vi kan lära oss av tron här. Innan det här kapitlet börjar så har författaren citerat från Gamla testamentet. Och vad har han citerat? Jo, han har citerat ett känt ställe som alla rosenianer vet står i Romarbrevet. Men som de har glömt bort att det också står i Hebreerbrevet. Nej, nu raljerar jag. Jag tänker på Habakkuk 2:4. Den rättfärdige ska leva av tron. Ni vet, Paulus använde det i inledningen på Romarbrevet. Och så blir det liksom en utgångspunkt för hans utläggning av vad tron är. Men Hebreerbrevets författare gör detsamma. Alldeles i slutet på kapitel 10 så citeras därifrån i den 38:e versen i kapitel 10. Men författaren, som jag sa igår, han tar alltid med kontexten, så han börjar lite tidigare. Vers 37, till ännu en kort liten tid så kommer han som ska komma och han ska inte dröja. Och så kommer orden, min rättfärdige ska leva av tro. Och så står det vidare i Habakkuk, men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Här kopplas tron till det här med att hålla fast. Och det blir nu utgångspunkten för hela återberättandet av fädernas historia. Och vad är nu tron då? Jo, det kommer en definition till att börja med. En definition. Tron är vad då? Jo, att man är övertygad om det man inte ser. Det är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Vad var det de här såg? Ja, de kanske mest såg lidandet. De såg att de inte längre hade tillgång till gudstjänsten i Jerusalem. Men den kristna gudstjänsten var så mycket större. Det var ju en helig skara samlad där i mångtusental, beskriver författaren. Och det man hoppades och väntade på, det var ju den eviga förlossningen med en härlig uppståndelsekropp. Vidare så sägs det, alldeles grundläggande i den kristna tron, i den 6:e versen, utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Jag gör en kort utvidgning här. Många av oss har ju lärt oss och tänker oss att det var när Luther läste Romarbrevet som han förstod det här med trosvisshet och rättfärdiggörelsen och så vidare. Och han säger det på ett ställe, att det var när han liksom bankade och försökte komma åt vad det betydde. Det som står i inledningen till Romarbrevets första kapitel i verserna 16 och 17. Men faktum var att när Luther gjorde sin reformatoriska upptäckt så var det ett annat brev han utlade. Han hade på våren 1517, det är alltså samma år som han spikar upp teserna, så hade han börjat en ny föreläsningsserie. Över vilket brev då, tror ni? Jo, över Hebreerbrevet. Över Hebreerbrevet. Och det som är så märkligt är att många av de saker som den unge reformatorn lyfter fram är saker som betonas just i Hebreerbrevet av alla ställen i Bibeln. Och tänk de orden, utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Det är helt centralt i vår evangelisk-lutherska förståelse. I den medeltida tanken var det inte tron som skulle behaga Gud, utan det var ju den goda gärningen. Men här sägs rakt på sak att utan tron är det omöjligt att behaga Gud. Nästa vers, den 7:e, så sägs någonting som låter precis som det Paulus utlägger i Romarbrevet. Det sägs om Noa. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tron. Det är precis det Paulus utvecklar i de första kapitlerna i Romarbrevet. Här, kortfattat, koncist, rättfärdigheten som kommer av tron. I samma vers så står det om Noa, va? I tron byggde Noa i helig fruktan en ark. Sedan Gud varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Hur var tron definierad? Jo, det var ju att man hade en visshet om det man inte ser. Noa är ett exempel på en som hade en visshet om det han inte såg. Han hade ingen aning om att floden skulle komma om inte Gud hade talat om det för honom. Och i tron så lydde han. Om vi får följa den judiska historieskrivaren Josefus som återberättade det här, så skrattade människorna åt Noa när han stod och byggde en jättestor båt mitt på torra land långt ifrån något vatten. Men han trodde Gud, det han ännu inte hade sett. Den åttonde versen betonar också tron. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Vad handlar det här om? Jo, det här handlar om att tron knyter an, håller om ett löfte. Gud gav ett löfte till Abraham. Tron håller sig till det. Att tro det är att hålla sig till ett löfte. Ja, det är återigen ett tema som Paulus utvecklar i både Romarbrevet och Galaterbrevet när han talar om vad tron är. Det finns många fler saker man kan säga om tron. Det sista jag ska säga om tron, jag tror jag ska göra så här att jag låter den här timmen gå över lite i nästa. Det är det som sägs lite senare i den 30:e versen. Genom tron föll Jerikos murar sedan man gått runt omkring den i 7 dagar. Tron kan åstadkomma mäktiga ting, vill Hebreerbrevets författare säga. Mäktiga ting. Och så kommer det lite senare, några verser senare i den 33:e och 34:e, så kommer det andra exempel på mäktiga saker som skett genom tron. I tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons grap, släckte rasande eld, undkom svärdsägg. De var svaga, men de blev starka. De var väldiga i strid och drev främmande härar på flykten. Tron kan åstadkomma mäktiga ting.